Hej och välkomna till P1-debatt som idag har titeln Hur mycket knark tål Sverige? Lägenheter och sommarstugor blir växthus för marijuana. Ungdomar i små och stora svenska orter hämtar ut syntetiskt spice i närbutiker. Akademiker som rekreationsröker på, förortsungar som agerar knarkkurirer åt överklassens polerade kolatorskar. Människor som självmedicinerar uppåt tjack och neråt tjack. Och citypolisens ungdomsrotel som larmar om högstadieflickor i Stockholm som säljer sex för att kunna knarka. Har narkotika normaliserats i Sverige idag? Är nollvisionen en utopi? Är legalisering lösningen? Idag debatterar vi narkotikans framfart och framtid i Sverige med brukare och missbrukare, med politiker, poliser, experter och anhöriga. Ni kan komma och delta här på plats på studion på Kulturhuset på Stadsteatern i Stockholm eller via vår chatt som du hittar på vår hemsida på sverigesradio.se eller via sociala medier. Då skriver man helt enkelt hashtag PetDebatt. Alltså hashtag, inte som i hash ska jag då passa på att säga. Och vi sänder direkt från studion på Kulturhuset Stadsteatern som sagt. Och det finns fortfarande platser kvar och det finns tid att komma. För vi sänder ända till 18.00 till 6. Och vi finns såklart på Twitter och Facebook och överallt och Instagram. Och med mig här på scenen så har jag Emelie Wangen Lindgren som är beredd att föra era frågor och synpunkter vidare. Emelie, hej!
Hallå!
Vad har du på hjärtat idag då?
Ja, det...
Alltså, eller våra, chatten, våra lyssnare? Eller våra...
Lyssnarna, ja, men de har mycket att säga på chatten ens. Jag har inte ens hunnit läsa igenom det för att kunna ge dig en överblick. Men senare
men
i programmet.
Det
då.
Kommer du göra senare. Men jag har glädjen att få presentera Håkan Hemlin, mer känd som Nordman. Du gjorde ju enorm succé under 90-talet. Du är musiker, du är artist, men du har också levt i ett långvarigt missbruk.
Ja, cirka 30 år.
Ja. Hur var det när det var som värst, Håkan?
Ja, det var ju tumultartat kan man säga.
På vilket sätt?
Ja, det var ju det eviga jagande och så sen att man normaliserar vissa saker som är helt sinnessjuka egentligen. Det här livet blir normalt. Det blir normalt liksom. Och...
Vad blev till exempel normalt?
Ja, men så här att man hänger med polare ner, som du vet, de slås myxor eller de ska skjuta folk för... Det kommer in någon och skjuter i lägenheten liksom, när man sitter. Och man tycker att ja, det är lugnt. Bossa har varit lite arg nu. Men det är så här, jag kan förstå han. Liksom. Det är lugnt. Kommer Bossa så går vi ut. Lugna ner oss lite. Och det är så här, man normaliserar sådana saker som helt bänga.
Men när ditt missbruk var som värst, vad kunde det handla om då? Du missbrukade amfetamin?
Amfetamin, hasch.
Vad mer? Vad ja,
det som fanns, fast det var ju huvudingrediensen i mitt liv.
Och hur mycket amfetamin kunde du konsumera per dag eller injicera?
Ja, det kunde nog bli 5-10 gram ibland.
Hur hade du råd med detta?
Det värsta är att man löser det på något sätt. Så är det ju.
Men du hade ju också en väldigt lukrativ och lönsam liksom, musikkarriär på 90-talet.
Ja, och då var det ju inte så svårt. Då kunde man köpa kassvis så att man hade liksom. Och det var inte bra för att det vart ju man vart ju stor konsument och lite till på grund av att man hade tillgång till det.
Men hur vanligt är egentligen knark i den världen där du rörde dig bland artister?
Ska jag vara riktigt ärlig, för min del så har jag aldrig stött på knark i branschen. Jag har bara vetat om att folk har hållit på, men jag har aldrig stött på det någon gång.
Och hur hamnade du i missbruk?
Ja, det började nog som liten, du vet. Man var ju utredd av vuxenvärlden redan från födseln, så man fick ju alltid höra vad det var för fel på en. Men så kunde inte sitta still. ADHD heter det idag. Då heter det myre, arsel eller danssjuka.
När provade du knark första gången?
Jag var nog 13 när jag började röka braj kontinuerligt.
Fanns det beroende i familjen? Fanns det liksom...
Ja, farsan gillar att röka lite grann. Så att jag tror det ligger lite i det också. Hans, kan man säga, hans uppgörelse. Han dog 62 år gammal. Eller han skulle ha fyllt 62 för 2 år sedan.
Men efter 30 år av missbruk. Du har också varit inne på behandlingshem.
Ja.
Hur har det gått?
Ja, nu har det gått jättebra, tack och lov. Mm.
Hur länge har du varit?
Det är 3,5 år. Ja, tack. Så är det.
Men känner du dig fri nu? Eller liksom, fruktar du för återfall? Eller hur resonerar du nu?
Nej, jag går inte och tänker på det. Men det finns ju alltid risker. Jag vågar aldrig säga nej. Men så som jag känner idag så är det väldigt långt borta. Mm. För att idag ser jag mer som att har det inte varit en mening med det jag gjort så tänker jag göra det till en mening. Och därför jobbar jag med ett projekt som vi har som heter Liv och Lust som är förebyggande för ja, i skolor då framförallt.
Och, där du är ute och föreläser?
Ja, och på kriminalvården. Jag åker runt på fängelser och pratar.
Så vad berättar du för skolungdomar, för skolelever för att få dem att inte hamna i den det liksom missbruket du hamnade i?
Det bästa man kan göra tycker jag det är liksom att försöka få dem att tycka om livet, tycka om att leva istället för att och liksom få bort det här utanförskapet, för det utanförskapet tror jag är väldigt farligt och att inte vuxenvärlden ser det här.
Vilket utanförskap då?
Ja, men alltså att man inte duger, man inte riktigt, man kan inte allt som alla andra kan, eller man måste ju prestera då, det är väldigt viktigt att prestera då tydligen. Mm. Och som där, man kan ju se signaler hos barn för det första. Mm. Det är liksom, det är jätteviktigt.
Mm. Alltså, du har också, du kommer från Skåne, du är själv missbrukare och vi skrev före detta missbrukare på hemsidan och du opponerade dig, varför det?
För jag är missbrukare men jag är inte längre aktiv missbrukare, jag kommer vara missbrukare i resten av mitt liv. Att vara missbrukare är en livslång sjukdom. Det är inget man kan tillfriskna ifrån, men jag kan välja varje dag. Det är ett dagligt beslut jag tar, att idag ska jag, vad som än händer, inte ta någon drog eller dricka alkohol. Men ja, alkohol är en drog. Och det är inte så att efter ett visst antal år eller ett visst antal dagar så halleluja, jag är frisk igen. Så att,
vilken typ av knark har du använt?
Alla droger. Vad jag kunde komma över.
Ja, men senast nu, du slutade för bara 4 månader sedan.
Ja.
Vad var liksom...
Mitt senaste återfall var amfetamin, benzodiazepiner och en stor flaska läkarsprit. Eller ursäkta, en stor flaska handsprit.
Handsprit?
Handsprit. Mm. Jag trodde aldrig att... Ja, det bara några månader tidigare hade jag hört om en kille som hade dratt i sig en stor flaska handsprit och tänkte, hur i helvete kan man behandla sig själv så illa? Och då hade jag ändå 17 års missbruk. Jag var inne på mitt 17 års missbruk.
Och du är bara 34 år, ska vi säga.
Ja. Men så fick jag det där suget, jag fick den där tomheten och jag ville bara bort. Jag ville bara sluta känna. För mig har det alltid handlat mycket om att sluta känna.
Sluta känna vad?
Sluta känna den här tomheten, sluta känna att jag inte passar in, sluta känna ångest, sluta känna känslor överhuvudtaget för att de har varit överväldigande.
Hur började du missbruka?
Det började med att jag stal sprit hemma.
Hur gammal var du då?
12.
Fanns det missbruk i ditt hem?
Inte i min hem, i mitt hem, men i min familj.
Mm. Och när började du liksom, efter spriten, vad kom sen?
Hasch. Men mestadels sprit, tabletter. Men jag har aldrig haft någon direkt huvuddrog, utan alla droger har varit min huvuddrog. Allt som har kunnat få bort den där tomheten och, som Håkan säger, känslan av att inte passa in, känslan av att inte duga. Känslan av att vara den som är utanför, känslan av att, eller inte känslan av att, utan jag fick höra i skolan, du är för mycket, du pratar för mycket, du måste vara tyst.
Sånt som väldigt många kvinnor får höra i övrigt.
Ja.
Får jag fråga dig, alltså, hur, du är ju också kvinna och jag tänker här, Håkan kunde ju bekosta en del av sin knarkkonsumtion genom att han gjorde succé liksom, som artist och fick loss en massa pengar därifrån. Hur har du betalat för ditt knark?
Stulit ja, bedragit. Jag har arbetat en hel del. Haft tillgång till en hel del läkarrecept, sålt vidare, blåst folk på pengar.
För det här går ju väldigt mycket, drogberoendet går ju väldigt mycket hand i hand med brottslighet. Ja. Är det någonting, Håkan, som du också ägnade dig åt?
Nej, inte speciellt mycket så, men det löste sig ändå. Liksom. Man, du vet, man är expert på rättfärdiga sitt eget beteende och se till så att man har det bra. Liksom. Och så har man inga pengar så finns det alltid någon som har knark, och en knarkare vill sällan knarka själv heller. Så att man har ju liksom alltid...
Och jag vill, det som Håkan sa, att man pushar hela tiden på sina egna gränser vad som är okej. Okay. Man rättfärdigar hela tiden sitt beteende. Och gärna genom att se på andra som gör värre saker än vad man själv gör. Jag tittade på andra. Ja, men han eller hon använder ju sprutor, det gör inte jag. Ja, men han eller hon gjorde ju...
Använde inte du sprutor?
Nej. Mm. Han eller hon gjorde inbrott hos sin egen mor.
Jag är i alla fall inte värst. Liksom.
Precis.
Ja,
precis.
Men jag kommer aldrig bli som dem.
Precis, men sen blev man som dem. Men då hittar man någon annan som man inte var som.
Precis, man tänjer på gränserna.
Exakt.
Men du är ju också kvinna. Vad har det inneburit? Är det svårare för kvinnor som missbrukar?
Det är mycket svårare, och det är en på något sätt mycket större skam i den bemärkelsen att... redan som liten flicka så alltså, vad får en liten pojke att leka med? Jo, du får små bilar, du får kul, men alltså jag stod där med en jävla spis och någon jävla kvast och skulle liksom städa upp. När jag lekte med mina kusiner och pojkarna när vi skulle leka He-Man, de fick vara Skeletor, jag fick vara Skeletors fru som stod och liksom lagade köttbullar. Och detta är helt sant.
Var det skäl nog att börja knarka, tycker du?
Nej, det var det inte, men liksom det...
Jag tycker också att det var frustrerande att tvingas leka med dockor, men jag började inte knarka för det.
Nej, det säger jag inte, men kvinnor förväntas, det förväntas mer av kvinnor liksom överlag. Vi ska ha det här ansvarsfulla i oss, och kvinnor, nu har jag inga barn, men både män utan barn och män med barn, det är som är föräldrar, det är en lite mer okej. Okay. Ja, men han har hamnat lite snett, det är rätt synd om honom. Men en kvinna med barn som är beroende, fy fan vilket stigma det är.
Mm. Men jag tänker också behandling. Du har ju ändå vid flera tillfällen försökt få tillgång till behandling. Jag tänkte, är det svårare som kvinna att få behandling? Alltså vissa jag talade med sa att det är lättare att få tag i knark än att få behandling.
Det är mycket, mycket lättare att få tag i knark än det att få behandling. En gång fick jag behandling. Jag blev inlåst på en avdelning på ett väldigt känt mentalsjukhus. Jag satt tillsammans med en annan tjej som var så söndermedicinerad, samt två snubbar som var så söndermedicinerade så de ansågs för snälla för att sitta på rättspsyk. Båda två hade haft ihjäl människor i sin egen familj. Det var min behandling. Jag blev inlåst i 2 veckor. Och sen blev utsläppt. Ingen efterbehandling, ingenting. Jag var tillbaka i missbruket inom 2 dygn.
Vilka har lättast att få behandling, menar du?
Men.
Varför det?
Ja, jag vet inte, för att det finns mer tillgång. Eller inte väl, det finns mer tillgång behandlingshem för män. Jag ansökte att få en behandling på ett kvinnobehandlingshem. Då fick jag veta att jag skulle förvänta mig minst ett år, men jag kunde få gå i en öppenvårdsbehandling om jag höll mig nykter. Och det är ungefär som att säga, jo, alltså du kan få lov att vara med i Tour de France, men du måste lära dig att cykla själv först. För att få vara med i öppenvårdsbehandlingen måste jag hålla mig nykter. Men hur fan ska jag kunna hålla mig nykter om jag inte får hjälp att lära mig det först?
Jag är väldigt glad att du lyckades ta dig hit, alltså.
Tack så mycket.
För att jag vet också att det krävdes väldigt mycket mod och liksom själslig kraft. För att du var väldigt rädd för att flyga hit och ta dig igenom. Vad var svårast med att ta sig hit egentligen?
Det var att besöka centralstationer. Centralstationen i Lund, centralstationen i Malmö, flygplatsen här. Och nu ska jag ju hem igen.
Varför det? Varför var det svårast?
Det är där droger finns. Det är där jag har köpt droger. Det är där jag har...
Och droger ska jag också säga. Vi står här på Kulturhuset i Stadsteatern i Stockholm på Plattan på Sergels torg. Där pågår knarkhandel dygnet runt. Och även för en amatör som mig så räcker det med att jag står där i några minuter så finns den där knarkhandeln inför blotta ögat. Och jag blir ibland otroligt frustrerad och undrar vad polisen egentligen håller på med. Varför de inte griper de här langarna, de här försäljarna som står där. Och då har jag Johan Spånbo som är polis från Örebro län. Du är ju polis och du har ju hängt på Plattan nu en liten stund fast du egentligen jobbar i Örebro.
Ja, jag tog mig friheten, hej förresten. Jag tog mig friheten att stanna till för jag hade någon timme över och titta här nere och konstatera som dig att det finns en ganska kraftig narkotikahandel här nere och den hänger samman med centralstationen, samlingsplatser, knutpunkter och då är det även så här att om du lägger märke till det här nere så ser du bara de allra värst utsatta men för ett tränat öga, för mig till exempelvis och för de som har pratat innan så ser vi även utkanterna och det är klart att jag såg även kollegor som jobbar där nere så tro mig, ha förtröstan, vi jobbar allt vad vi kan. Och syftet med det är naturligtvis att få dem att sluta knarka i förlängningen. Mm. För det är ju inte bra, det har vi hört dem att berätta.
Vad märker du, vad möter du i din tjänstutövning i Örebro?
I min tjänstutövning, jag jobbar i Karlskoga, vi ligger i Örebro län. Jag är även inne i Örebro och jobbar ibland och jag har även rest runt i Sverige. Men det som jag möter, det är ju fjärran från det här finrummet som ofta beskrivs i böcker, som ofta beskrivs i fräna tv-serier. Jag ser ju misären och det är därför jag är här. För jag vill ju gärna delge er information om hur det ser ut i barnfamiljer. När man kommer in när föräldrarna är fullständigt utslagna. Jag ska dra en historia direkt från verkligheten och börja med den. För 2 veckor sedan så hade jag 2 kollegor, jag var tyvärr inte själv på plats för jag var ledig för en gångs skull. Som kommer in i lägenhet där föräldrarna är fullständigt pårökta, fullständigt utslagna. Det de möts av, det är en familj som har liksom flugit under radar, som inte är under luppen för socialtjänsten. När de öppnar dörren så har de hört att det har varit liv där inne. Då kommer de in och det de ser, det är gångar mellan sopor, mellan gamla kläder som ligger på golvet, som går mellan sovrum, toalett, kök och dörren. I det här så ligger det 2 föräldrar. En på sängen, en på en soffa. I sängen så finns det inga madrasser. Eller, jo, det finns madrasser, men det finns inga lakan, ingenting. Det är jätteskitigt. Och så finns det 2 barn. En 3-åring och en 5-åring. Den här 3-åringen knappt kan prata för att den har inte fått den här utvecklingen som den behövs. 5-åringen, det första den gör när poliserna kommer dit och de liksom konstaterar att det här är inte bra, kommer fram och rycker min kollega i armen och så säger den, jag är hungrig. Och då blir man ju berörd i hjärtat. Det går ju liksom inte att komma ifrån. Och det är det här som jag vill delge. För den här personen då, den här lilla 5-åringen som är hungrig. När vi går och öppnar kylskåpet, det som finns där inne är starköl. Utanför så ligger det kanyler, det ligger haschbitar. Och så finns det jordgubbskräm. Som är utgånget datum. Det är vad som finns i den här lägenheten. Och det vi gör då, då ringer vi socialtjänsten och så måste vi uppmärksamma det här direkt. Vi skriver ju naturligtvis när vi kommer tillbaka till station. Men just där och då så ringer vi socialtjänsten och så säger vi att nu får ni komma hit. Socialtjänsten jobbar jättebra, de jobbar jättehårt men de har inte tid med alla ärenden. För de är som alla andra underbemannade. Och då säger de, ja men vi kanske inte kan komma nu. Men när vi säger, ni måste komma nu. Då hör de på våra tonfall att det är något speciellt. Och just i det här fallet så tog de barnen direkt. Och det är jättebra för barnen, men det är samtidigt en katastrof att skiljas från sina föräldrar. Och samhället måste, tycker jag, se det här tidigare. Och jag är definitivt emot en legalisering av cannabis. Det är liksom min historia.
Vi ska återkomma till det här med legaliseringen lite senare i programmet, men jag tänker också på, man blir ju så drabbad när du berättar, och du möter ju sånt här väldigt mycket i ditt arbete, men jag tänker också på den här spice-epidemin som har varit på tapeten de senaste veckorna eller månaderna, och framförallt då bland tonåringar, och det är flera överdoser och det har varit liksom förödande konsekvenser för många tonåringar och ungdomar. Så vad är det du möter hos unga människor?
Ja, men jag kan säga att jag gjorde mitt första beslag av Spice 2010. Och Spice, det är ju egentligen en pulverform som man blandar ut med aceton. Och så sprayar man den när den har löst upp sig på växtdelar. Och så röker man det här. Så får
och
man
det här är ju inte förbjudet, Johan.
Nej, det är inte förbjudet. Inte ännu. Vissa substanser är förbjudna. Andra är det inte. Spice är ett samlingsnamn för olika kemiska beteckningar. Och det där det tänker inte jag bekymra mig om. Vi har ju politiker här, men jag tycker, snälla, gör något åt det.
Vi ska tala med politikerna snart. Men så vad säger de här ungdomarna?
Det jag säger, det första de säger då, för de vet ju om att hasch är ju inte tillåtet. Men de vet de om att spice, det är tillåtet. Och det här är en syntetisk cannabinoid. Det innebär att det är en syntetisk form av hasch, kan man då enkelt beskriva det för allmänheten. Och så röker de det här och så ska de få något haschliknande rus. Problemet är att det här är jättesvårt doserat. Det har varit jättemycket överdoser som vi har läst om. När man får kramper och man är på väg att dö. När man pratar med de här så naturligtvis så märker man ju också på dem att de är fullständigt borta på ett annat sätt än när de röker hasch. Jag säger inte att hasch är något bättre alternativ.
Alltså, vill inflika någonting?
Jag vill bara undra om du har statistik på det här. Alkohol är också en legal, inte... Den är inte en illegal drog. Har du några siffror på hur många som super ihjäl sig, hur många ungdomar tar hand om som har supit sig medvetslösa, hur många vuxna som super ihjäl sig, hur många barn som super ihjäl sig varje år jämfört med Spice?
Alltså, den frågan sparar vi, för vi har en legaliseringssekvens ganska snart när vi ska tala om just detta. Så fortsätt, så det är jättebra att du tar upp det.
Absolut, jag vill bara tillägga att jag tycker inte att alkohol är en bra drog. Jag jobbar i helgen, fredag, lördag, 19-4 i krogmiljö.
Du jobbar lite fyra i natt. Bra,
ja. Nej, jag säger inte att jag tror att du tycker det är bra. Men...
Jag har inga siffror i huvudet. Okay. Vi har forskare här, de har det i huvudet.
Ja, vi har forskare och vi kommer
jag ser bara
alla
konsekvenserna.
Siffror. Vi kommer få alla siffror vi behöver, för vi har verkligen experterna på plats här. Men
ja, det jag
vill
säga, ungdomarna här, och de blir liksom fullständigt utslagna. Jag har pratat med gammelmissbrukare. Och med gammelmissbrukare för mig, de är i 60-årsåldern. De har använt alla former av droger, alltså... Vad du än kan komma på så har de använt det. De är 60-årsåldern, de har ett gedigen erfarenhet. Och de säger så här till mig: Johan, vet du vad? Spice, det är det värsta jag har provat. Jag provade röka det en gång. Min vän, jag säger inga namn, men han stod här i dörröppningen. Han föll rakt fram och bara låg stilla en timme. Ett blås. Själv så satt jag och skrattade åt en avslagen tv i 2 timmar. Mm. Och då säger det sunda förnuftet att det här kan inte vara bra.
Mm. Har du provat?
Nej, jag har inte gjort det.
Har du provat något knark?
Nej, det har jag inte gjort. Jag är lite...
Det är inget som ingår i polisutbildningen?
Nej, det tackar jag för. För jag, som sagt, jag är ganska emot det där. Jag har inte provat det. Mm.
Vi ska återkomma till det. Jag tänker på Rickard Karlsson. Du har ju erfarenhet av både missbruk och drogförsäljning. Du har ju langat också.
Det stämmer.
Men du har ju också erfarenhet av att ha varit barn i ett missbrukarhem.
Det stämmer.
Berätta.
Jag skulle vilja säga att just nu så känns som jag skulle kunna ha varit alla de här delarna. För jag är det där barnet som... Tack. Jag är det där barnet som är uppväxt hos en missbrukande mamma, alkoholist, narkoman, familjeplacerad, 5-årsåldern. Så det var väldigt, väldigt billigt och stämmande in i mitt liv.
Och det var ju också väldigt mycket traumatiska erfarenheter. Det var ju, du växte upp en knarkarkvart med din mamma och såg hennes man bli mördad.
2 till och med. Gift 2 gånger och båda mördare, varav en av dem kom ju upp för trappen strax efter det hade hänt. I Hallunda, ett av höghusen där. Och jag hamnade i fosterfamilj väldigt tidigt, omhändertagen av socialen, och sa till mig själv väldigt, väldigt tidigt att jag ska aldrig någonsin bli missbrukare. Det ska bara inte ske. Och testade att dricka för första gången när jag var så där en 13-årsåldern, och det kändes som jag varit kysst av Gud på på en gång.
Tror du att det var genen? Att det var den här beroende genen?
Jag tror att man lägger för mycket på... När vi pratar om missbruk så är det så mycket människor som ska förstå sig på missbrukare med hjälp av hjärnan. Och det är inte någonting som du kommer förstå med hjärnan. För att det är en känslomässig sjukdom. Och det händer inom dig. Mm.
Men så hamnade du exakt där, i den situationen du fruktade som mest. Och den du hade lovat dig själv att du skulle undvika. Då blev du själv missbrukare och du sålde till och med knark.
Ja, det gick väldigt fort för mig. Jag började med alkohol och fortsatte med hasch. Jag brukar säga det, jag är det här skolexemplet. Börja med hasch och sluta det här bakom oss nere på plattan. 8 år som heroinist. Och jag kraschade totalt. Och jag var den som langade. Man brukar säga, jag är också ute och föreläser på skolor. Och vi har föreläsningar som delar både kunskap i hjälp av forskning och så. Men också genom livshistorier, båda delarna. Och idag så har jag jobbat i 7 år med Stockholms ungdomar. Jag är 9 år, inne på mitt 9:e år då, drogfri och nykter. Och jag... Tack. Och jag har i 7 år hjälpt ungdomarna här i Stockholm, bland annat genom min livshistoria, men också genom att jag har utbildat mig och att förstå problemet ifrån forskningen också. Mm. Men det jag skulle vilja säga är att langaren, den här langaren som smyger omkring runt skolorna och bara väntar på det där värnlösa offret och bara här testa mina droger och bara kasta, det existerar inte. För jag var den langaren, men jag var i skolan och jag gjorde det till mina kompisar. Och jag var välklädd, jag hade lätt för att tala.
Du är snygg också.
Såg relativt trevlig ut.
Han är det. Har utseendet någon betydelse i de här sammanhangen? Tror du att man kommer undan bättre om man har utseendet för sig eller om man talar så god svenska som du gör och så?
I tidigt stadium av mitt missbruk så kunde jag prata om kull vem som helst att testa droger. Och det var så, det slog inte ut att alla föll pladask första gången de rökte på. Men väldigt många gjorde det. Och kunde du hitta det tillfället när du hade gjort slut med din flickvän, med din pojkvän, en skilsmässa,
en någonting. Skör situation.
Ja, då fungerar droger ypperligt bra. Mm. Och när jag testade det här i en familj, fosterfamilj som jag växte upp i, som jag kände mig alltid utanför. En mamma som missbrukade, en pappa som jag aldrig träffade och mobbade i skolan och så vidare. Så när jag testade det här så var det som blev kysst av Gud. För första gången så kände jag mig riktigt hel inombords. Men det fortsatte hela vägen. Det jag aldrig någonsin skulle bli, det vart ju jag till slut. Mm.
Och du står här idag, och hur länge har du varit fri eller ren?
Jag är inne på mitt 9:e år nu. Ja.
Hur gick det för dina vänner, de du umgicks med?
Jag kan säga att alla mina vänner som fortsatte med droger och missbruk efter vi varit 20 år gamla, de sitter på långa fängelsestraff, de är tunga narkomaner, de är döda och de flesta av dem väljer att hänga sig faktiskt. Och jag har själv stått en gång med snara runt halsen.
Hur många överdoser har du överlevt?
Jag hade 4 överdoser på 1,5 dygn. Och jag är född 1975. Och jag fick ett papper hem för 5 år sedan. Att just de som var födda 1975 och var män skulle kunna testas och se. För att jag hade fått D-vitamin till när jag var liten. Så då var jag på Huddinge sjukhus. Då gick jag förbi receptionen. Och så sa jag, skulle jag kunna få mina journaler? Och då läste jag de journalerna. Och även fast det är mitt liv som jag läste om. Så var jag i en sån total dimma då. Så att det är rena skräckhistorien som jag läser. Om den här missbrukande mannen som slocknar här nere för spärrarna. Som plockar upp i ambulansen. De väcker upp ute på sjukhuset. Springer därifrån. Tänder på igen. De hämtar igen. Och hela resan.
Och det här är dina egna journaler?
Ja. Som jag sitter och läser och bara. Herre min Gud alltså. Mm.
Ja, och Fred Nyberg, du har ju forskat i den här frågan i 30 år. Du är professor inom biologisk beroendeforskning på Uppsala universitet och sitter i regeringens ANDT-råd. Och du som första i icke-amerikan så har du också blivit utnämnd till president för International Narcotics Research Conference. Ja, du har en massa titlar i alla fall och är väldigt, väldigt kunnig. Så hur skulle du, jag skulle vilja ha lite fakta nu. Hur ser den aktuella knarkkartan ut och hur mycket knark har vi i Sverige?
Börjar då säga att någon nämnde alkohol. I mitten av 1800-talet så drack svensken per capita mellan 10 och 15 liter ren alkohol per år. Sen kom det en vändning.
Men vet du, jag vill att vi skippar alkoholen faktiskt. Och jag vill att du istället fokuserar på knarket. För alkoholen kommer vi göra ett särskilt debattprogram om.
Okej. Men sen kom knarket då på efterkriget och framförallt 60-70-talet. Och därifrån har det gått uppåt. Blev en liten...
Men knark har väl alltid funnits? Har inte människor ätit svampar sedan liksom urminnes tider?
Knark har alltid funnits. Det fanns tidigare. Det fanns på 20-talet när en av våra mest framstående skådespelare, Gösta Ekman, tog kokain. Vilket lyfte honom säkert när han var i sitt esse på scenen. Men däremellan fanns det perioder som hans son Hasse Ekman har beskrivit i sin bok. Det finns mycket att berätta om detta.
Jo, men det finns otaliga också konstnärer och artister också som romantiserar också drogliga. Jag menar, nu senast Lars von Trier som sa att det finns inga stora konstnärer som är före detta, vad sa han, knarkare eller nu vad. Men så vad skulle du kunna säga sen du började forska? Har vi fått mer eller mindre knark?
Från den tiden har det kommit mer knark in i Sverige. Framförallt så har antalet som missbrukar ökat. Vi har från 70-talet och var inte så många. Nu är vi uppe i cirka 30 000 tunga missbrukare. Vi har andra droger, vi har läkemedel. Man missbrukar uppe kanske 65 000 där. Det är, för något år sedan mätte man hur många är det som har rökt hash. Det var ungefär 550 000 per år.
Hur skiljer sig svensk narkotikapolitik från resten av världen?
Vi skiljer oss från olika länder. Sverige har vi haft en väldigt restriktiv politik.
Och nollvision.
Och nollvision.
Är det något annat land som har den här ambitionen?
Det finns några till länder. Men vad Sverige ligger, vi ligger, man har undersökt 36 länder här i Europa. Där ligger Sverige på 28:e plats. Alltså vi ligger på 11% när det gäller de som anger att de har använt narkotika. Medan man i Frankrike är uppe i 40%.
Men jag vet Sverige att ungefär 500 människor dör i överdoser varje år. Att det är lite, eller det är ganska mycket över det europeiska snittet.
Det var ungefär 70 på 70-talet. Sen har det gått upp. För en del år sedan var det 300-400 och nu 2012 mätte man det till ungefär 600.
Men varför har antalet överdoser, dödsfall på grund av överdoset ökat?
Man tror att det kan bero på att man nu börjar använda sig av opioida läkemedel som vi känner till en del dödsfall till de sista åren. Men jämför vi med andra år så ska vi också vara medvetna om man har olika definition. Vad är ett narkotikarelaterat dödsfall? Ibland vissa länder kräver om att man ska sitta sprutan ska sitta kvar i armvecket för att man ska tala om en narkotikarelaterad död. Medan det andra. Så det är väldigt svårt att jämföra land från land. Mm. Men min huvuduppfattningen är att vi har en narkotikapolitik som ändå har hållit det här relativt hyfsat. Men det kan göras mycket, mycket mer och bör göras mer.
Är nollvisionen och nolltoleransen och idén om ett narkotikafritt samhälle, är det en utopi?
Det är väldigt svårt att säga.
Är det möjligt, tror du, överhuvudtaget?
Jag tror nog att vi får vara realistiska att alltid räkna med att så länge vi har ett belöningssystem i hjärnan som kräver sina behov fyllda och så länge det finns narkotika i omgivningen så kommer det ju alltid att finnas de som testar detta. Men att kunna hantera den här frågan så att det mindre börjar, så att mindre rekryteras, det tror jag är möjligt att göra.
Mm. Magnus Linton, du är författare och journalist och kulturskribent och du har bland annat skrivit boken Kokaina. Du har i många år bott i Latinamerika och kommer också nu till våren ut med en bok om svensk knarkpolitik eller narkotikapolitik. Kan du bara kort berätta, för vi ska höra mer av dig i timme två, vad gör Sverige speciellt på knarkkartan?
Alltså man skulle kunna säga tre saker som varit väldigt relevanta här. Alltså, vi använder begreppet knark här. Men det är ju ingen som för den här diskussionen eller svenska politiker som vet vad det är. Jag vet inte, knark, vad är det för någonting? Vi har inte ens definierat det här. Och spice, men spice är ju inte ens knark enligt den gängse definitionen, eftersom den gängse definitionen handlar om illegala preparat och spice är inte illegalt. Och sådär. Så att vi måste ju först börja, vad är knark för något? Det är ett oerhört, vad ska jag säga, förstörande begrepp som har funnits med i den svenska diskussionen alldeles för länge.
Vad ska man tala om istället om inte knark?
Droger, narkotika, den typen av, och preparaten i sig, det är ju jätteolika preparat vi pratar om. Här buntar vi ihop det och pratar om cannabis och heroin och amfetamin, det är fullständigt olika saker. Så att först får man ju liksom städa i terminologin så vi kan föra en sansad diskussion om vad är knark eller vad är droger, vilka preparat pratar vi om och sådär. Mm. Det andra stora problemet med den svenska narkotikapolitiken, det är ju missbruksbegreppet. Här pratar vi om missbruk. Missbruk är en väldigt komplicerad term, kanske framförallt en social term, och de här vittnesmålen som vi har hört här är fruktansvärda. Det handlar ju om social misär. Men sanningen då är ju att det, i den svenska diskussionen så kopplas ju det alltid till knark eller droger och så här. Men sanningen är ju att väldigt få människor av de som använder de här preparaten hamnar ju i den typen av misär. Och det där kan vi inte stå och ljuga om. Det har vi gjort i 40 år. Utan vi måste ju se av alla människor som testar kokain till exempel, så är det ju en av 20 ungefär som får några problem med det. Och det ser väl ungefär likadant ut när det gäller cannabis. Så heroin är mycket mer problematisk drog, och där är det fler då som går där, som
hamnar. Så du menar att det är en minoritet av de som använder narkotika, olika typer av droger, som hamnar i den här sociala misären. Vet du, Magnus, vi ska få höra mer av dig i timme två. Jag skulle vilja höra Susanna Alakoski, Augustprisbelönt författare, som nu också, som har skrivit mycket om den här frågan, men som också kommer ut med en ny bok till våren. Varsågod, ordet är ditt, Susanna. Vi ska få höra lite ur din kommande bok.
Ja, det är ju det här med missbruk och brukare och terminologi och när man ska prata. Jag har ägnat ungefär 1000 sidor hittills för att beskriva någonting om oss anhöriga till människor som brukar och missbrukar. Min kommande bok heter April i anhörig Sverige, där jag skriver om, jag ser gärna på missbruk som ett helhetsbegrepp med narkotika, alkohol och så. Jag ska läsa inledningen till min nya bok som kommer ut i april. Kan inte berätta denna historia eftersom jag är död. Vi är alla döda som har föräldrar som har en lön som inte räcker till mat, penna och papper, som inte räcker till ord. Vi är alla döda som har älskat en missbrukande människa. Vi var många, vi hade det inte lätt. Våra papper flög i luften. Några av oss bevittnade föräldrar spär ut morgonkaffet med vodka. Andra hålla sig mindre berusade genom att byta ut vinet till hasch. En del hade föräldrar som älskade minttablett och andra var beroende av munspray för den dåliga andedräkten. En del av oss ledde våra föräldrar i säng. Vi andades urin, darrsvett, ågren och råsvett. Några av oss bevittnade delirium och överdoser. Andra tog del av syskons haschpsykoser och eviga ungdomsutseende. Vi försökte begripa rastlöshet. Några av oss försökte begripa inåtvänt skratt. Några av oss blev stumma, andra förstörde. Några blev orädda och övermodiga. En del av oss blev det lyckade ansiktet utåt. Somliga upplevde mamma ligga avsvimmad på hallgolvet, pappa hoppa från Älvsborgsbron, mamma kasta sig framför tåget, pappa som sköt sig i skallen. Några blev mördade, andra dog i överdoser. En del av oss hade sovande föräldrar i sängen. De flesta av oss slutade bjuda hem vänner. Vi slutade helt vara med vänner, vi hade låtsas kompisar. En del av oss levde översvämmade av ostrukturerad tid. Andra väntade på den goda fen, på Gud och hans moster, måndag och skolmaten som blev räddningen för en del. Tvätthögarna möglade, föräldrarna snubblade, de föll i trappor, föräldrar hade sömnpiller i fickorna. En del var skakiga och nervösa, andra svettiga och gränslösa, hjälplösa och tröstlösa. En del av oss växte upp med tomma kylskåp, andra med klädbrist och sömnbrist. En del bevittnade pundarsamlingar med spikmuttrar växa, andra iakttog sminkväskor växa till sminkbägar. Några av oss såg tänderna ruttna i munnen på våra unga syror, hörde nattvakna brossor tassa på vinda natttid. Våra sprängfyllda hjärtan på syskonens födelsedagar när vi inte hade möjlighet att visa kärleken som svämmade över. Vi kunde inte planera livet eftersom vi levde i fallolyckornas famn. Några av oss förlät, gav nya chanser. Vi vaktade, stöttade, bönade, bad. Vi upplevde initiativförmågor späs ut med blårök, vitt pulver, sprit. Vi såg integritetsgränser dunsta. Okej, jag slutar där.
Tack så mycket, Susanna Alakoski. Vi ska få höra, du har ju jobbat som socialarbetare också. Vi ska få höra mer av, det, av dig om dels anhörigsituationen också. Rebecca Sonnebäck Gutierrez, du växte upp med en missbrukande pappa. Bara så här kort innan vi går över till Ekot. Hur var det att växa upp?
Jag hade väl tur för att jag hade levde i två världar. Jag levde tillsammans med mina föräldrar skilde sig väldigt tidigt. Min mamma var den trygga punkten i mitt liv och sen så hade jag min pappa som var missbrukare. Däremot så var han normal på dagarna, men sen så kom ju alkoholen och haschet framförallt in så fort det blev kväll. Så det var väldigt speciellt att leva med honom och jag levde alltid levt med en så här prestationsångest av att varför är inte jag tillräcklig för dig för att du inte ska dricka eller vara pårökt kvällstid?
Mm. Mer om de anhöriga situationen hör vi efter Ekot och vi får också då höra mer av Magnus Linton och också av, vi får träffa Nelly Matilda Fredlund som gick från militant nykterist till att bli ordförande för kanalisörerna som vill legalisera cannabis bland annat. Emily. Ja. Kort, har vi något från våra lyssnare här?
Ja, debatten går het. Vi har en grej från Jesper här som frågar, ska det alltså vara olagligt för en del människor som inte klarar av en viss substans? Då borde ju allt som man kan vara allergisk mot vara illegalt. Folk dör när de klättrar i berg eller hoppar bungee jump, men det är inte olagligt för det. Och så frågar, Daniel har en fråga som är, finns det demografisk data som säger vilka grupper som använder vilka droger mer? Finns det stöd för tesen att marijuana konsumeras mer av unga utlandsfödda medan spice används mest av unga födda i Sverige med låga inkomst?
Ja, och detta med klass och knark kan vi återkomma till. Vi har ju experter på plats. Det här är PET-debatt. Det handlar om hur mycket knark tål Sverige. Vi är tillbaka. Ni är välkomna till Kulturhuset Stadsteatern för vi fortsätter alldeles strax. Vi hörs. Hej och hjärtligt välkomna. Det här är PET-debatt. Jag heter Alexandra Pascalid och titeln idag är hur mycket knark tål Sverige. Första timmen hörde vi människor som med egna erfarenheter, med eget missbruk berätta och vi sände direkt från studion på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Och det finns tid att komma hit än så länge och vi fortsätter ju sända på webben och allting så att alla i publiken får faktiskt vara med och ställa frågor och komma med synpunkter. Men vi finns givetvis som alla moderna program nu för tiden, även på Twitter och Facebook och Instagram och vi har en hashtag som heter PetDebatt. Och också är vår egen chatt och Emily Wangen Lindgren, ja du, hur går det nu då? Vad säger våra lyssnare?
Ja, under Ekot så har bland annat signaturen Skitpolitik kommenterat. Själv blev jag av med körkortet på grund av att jag rökte en joint 2 dagar tidigare och det var kvar i blodet. Hur humant är det? Och Hasse har kommit med en lite annan historia som där han skriver till alla er som vill legalisera droger. Välkommen och lev det livet jag har levt i stor misär med både droger och alkohol. Knarkat bort barnens julklappspengar och annan skit. Men är idag fri och mår bra 7 år den 13/12.
Mm. Wow, bra. Hur humant är det, frågade han. Och jag vet inte om jag ska bolla vidare den här frågan till våra politiker som står beredda här att tala om hur vi ska gå vidare. Hur ska vi göra med hur ska vi lösa det här problemet? Och humant eller inte. Men jag tänkte att vi ska börja med anhörigperspektivet. Susanna Alakoski, du har vunnit Augustpriset. Du har talat och skrivit oändligt mycket om anhörigas perspektiv. Både som barn och vuxen, men du har också erfarenhet av att ha arbetat som socialarbetare. Och nu kommer du också ut med en ny bok till våren här. Vad såg du som socialarbetare? Nej, men jag har ju sett konsekvenserna av bruk och missbruk. För även om det inte är den värsta misären så blir ju många dimmiga av att bruka. Och jag har sett många nedbrytningsprocesser just det där med att också bland mina egna familjemedlemmar att det är ju ingen som är narkoman från början. Det är ju någonting man skaffar sig problemen. Alltså man börjar och sen fortsätter det och så blir det värre och så va. Så jag har fått ta del av många nedbrytningsprocesser som har fått stora konsekvenser för anhöriga och inte minst barn. Och jag tycker ju att hela den här debatten skulle heta att hur mycket knark tål anhöriga. Jag skulle gärna hört alla här skriva böcker ur anhörigt perspektiv och frågor. Jag har aldrig hört en enda anhörig till någon brukare eller missbrukare önska mer knark. Och det är liksom min utgångspunkt när jag skriver. Så.
Det är så intressant för att alla som vi hörde i timme ett var ju förutom att de hade levt i missbruk och berättade om det var ju också anhöriga. Mm.
Man säger ju det jag har tagit del av det är ju att många klarar av att bruka och de som går vidare till missbruk är ofta traumatiserade på ett eller annat sätt och det kan ju vara att man lever i fattigdom eller att det handlar om att man lever i har det socialt svårt men det kan ju också handla om sexuella övergrepp och det kan handla om en kyla i överklassen och oförmåga till känslor. Känsloliv och massa sådana saker som avgör att bruket går över till missbruk. Och jag har ju sysslat med att försöka räkna ut anhörigantalet i världen i ett globalt perspektiv i min bok. Mm. Ofta när jag är ute på bibliotek så ställer jag frågan hur många alkoholister finns det i världen? Och då börjar folk liksom säga höga siffror och det slutar alltid med att någon föreslår en högre siffra och samma med narkotika. Mm. Så anhörig, det går ju många anhöriga på en människa som brukar eller missbrukar. Och barn vill ju inte ha dimmiga föräldrar eller att det finns ett filter mellan i kärleken. Eller, man vill ju inte ha en såsig chaufför på vägarna. Och så. Man önskar ju inte det som anhörig.
Hur påverkades du som barn? Som
det är ju en annan problematik som börjar komma upp nu. Det är ju vuxenbarnproblematiken. Det är ju att hur det påverkar dig i ett helt livsperspektiv att ha vuxit upp med en stympad tillvaro på olika sätt känslomässigt eller att den har varit extremt jobbig på grund av att vuxna inte har fungerat. Och det där sätter ju djupa spår i anhöriga. Man kan ju liksom få psykiska problem av olika slag. Man kan bli inåtvänd, man kan bli övermodig och man kan bli rädd och man kan bli orolig och det där kan ju hänga i och sitta i och bli fysiskt sjuk. Det finns ju mycket symptom som sätter sig, man har levt i skräck och rädsla och oro som sätter sig i kroppsliga symptom också.
Och så kan man också bli överdrivet duktig.
Överdrivet duktig kan man också bli. Det är ett väldigt vanligt symptom att någon i familjen tar ett enormt ansvar. Jag tvättade ju när jag var 10 år för 5 personer. Det är ju inte normalt. Det trodde ju jag då. Och att man får ta ansvar som man inte ska ta som barn eller som inte ens som syskon för inför andra syskon och sådär.
Det här anhörigperspektivet återfinns det i stor del i litteraturen, i musiken, i kulturen generellt eller är det något du saknar?
Man ser en trend. Jag har ju studerat litteraturen nu för min bok. Jag citerar många andra författare och från att litteraturen har handlat om den jovialiske missbrukande ofta mannen och kvinnan har framställt som medberoende och ta ansvar och sådär, Märta Tikkanen och allt vad det nu har varit. Va? Så ser man en trend till att man beskriver missbruksproblematik som anhörigterror på sida efter sida. Det är Sofia Rapp Johansson och det är Varulvsdansen och det är Mig äger ingen och så, det finns många, många sådana. Jag har en lång, lång lista om någon är intresserad. Kan man höra av sig, kan man få den? Och man ser samma trend inom musiken faktiskt. Det som jag också har tittat på till min bok att från att det har handlat om legalisera haft så har det handlat till att drogånger och anhörig perspektiv att för guds skull lämna den här jag måste lämna den här killen eller någonting sånt där.
Och Nelly Matilda Fredlund, du är ordförande för kanalisörerna. Du växte också upp som anhörig. Du hade en pappa som missbrukade, va?
Ja.
Och du har gått från militant nykterist till att förespråka legalisering. Berätta om din resa och ditt eget bruk eller missbruk.
Ja, min far missbrukade alkohol kan jag börja med. Och jag tycker själv att alkohol är en fruktansvärd drog när folk börjar missbruka den. Och det är jättehemska saker som händer. Och de här historierna vi hörde innan är ju resultatet av missbruk. Och vi skiljer väldigt sällan på missbruk och bruk. Min far hade haft problem sen innan, började med sin familj och han hade varit med om, så att han hade psykoser. Och under psykoserna så misshandlade han mig och dagen efter kom han inte ihåg det. Och så det födde ju ett enormt hat mot all form av berusning. Och jag hatade droger, jag hatade alkohol, jag tyckte det var ju bara att sluta. Sluta med det liksom. Förstod inte varför folk inte bara kunde lägga ner. Och jag drogs med i den här hjärntvätten som vi har i Sverige där man berättar för folk hur man blir av droger och det här. Och jag trodde ju stenhårt på det tills jag insåg att det fanns ju massor av välfungerande människor som faktiskt tog droger. Och ganska tunga droger också. Jag blev förvånad av att, men hur klarar de av detta? För att du blir ju förstörd av droger. Och insåg att det här var människor som tillhör en annan samhällsklass än den jag hade stött på. Och de blev inte gripna av polisen lika ofta. Och
vad var det för samhällsklass?
Nej, men det räcker ju. Du kommer bort från de marginaliserade områdena och kommer in i medelklassen. För där, det är ingen som hänger och fångar dem. Liksom. Det är inte intressant, för de är inte lika lätta att plocka in. Och polisen vill ju ha upp sin statistik också. För att behålla sin budget.
Så. Men menar du att medelklassen, den missbrukande medelklassen, inte har lika nära till den sociala misären? Att den inte är lika påtaglig, lika visuell?
Nej, det är den ju inte. Alltså inte det blir inte lika öppet. Liksom. Har du en missbrukande förälder som fortfarande har ett jobb, så är det ju en helt annan sak än om du bor på ett ställe där alla har socialbidrag eller liknande inkomster. Mm. Och då syns det mycket tydligare. Misären kommer ju snabbare eftersom du har mindre pengar helt enkelt. Har du råd att underhålla ditt missbruk så är det självklart att det inte syns på samma sätt.
Så de här är ganska skyddade, de här som brukar, menar du? Att de inte... Och du själv, du har ju gått från nykterist till att själv bruka cannabis.
Ja.
Varför det?
För att jag för det första har fibromyalgi och på grund av min uppväxt så har jag en form av komplicerad PTSD som gör att jag får flashbacks, mardrömmar.
Vad är PTSD kanske vi ska förklara?
Post-traumatic stress disorder, vilket betyder att jag som sagt får flashbacks och hjärnan vet inte riktigt när minnena kommer ifrån, om det händer just nu eller om det hände för 15, 20, 30 år sedan. Liksom. Så att,
och det här är en konsekvens av det du blev utsatt för som barn?
Ja, bland annat. Jag har även ett trauma från psykiatrin när de tvångsmedicinerar mig. Och, när jag hörde om de här missbrukarna och hur missbruken har sett ut för dem och så kände jag genast igen mig i vad psykiatrin gjorde mot mig.
Men hur började du självmedicinera med cannabis då?
Det var på grund av psykiatrin. Jag hamnade där för att jag skakade. Det gör jag idag också. Men det beror på min fibromyalgi. Men istället så hamnade jag inom psykiatrin. Och först jag sa till min läkare då var att jag vill inte ha några mediciner. Och då sa han, ja det var ju tråkigt liksom. Och efter 45 minuter så har man tjatat så pass mycket på mig så att jag gick därifrån med ett recept. Och kände att okej, jag får väl testa detta. Och det var början på 3 år av som jag inte minns. Och där känner igen som sagt alla de här med att man har gått över gränser. Man har inte riktigt vetat vad man har gjort och hela den här biten. Och vi pratar väldigt sällan om vilka mediciner vi faktiskt ger till människor.
Det är
och
vad
de
gör. Magnus Linton pratar om också, vad som är knark och vad som inte är knark.
Precis. Och, tittar du då på de medicinerna som jag fick, så är det väldigt många av dem som har plötsligt oförklarlig död som biverkan. Och cannabis kan du för det första inte dö av. För det andra så är
men cannabis, det är väl olagligt? Du köper det alltså av langare?
Ja. Vem ska jag annars köpa det av? Alltså...
Vadå? Ja, men hur köper du? Ja, men det är någon som skrattar i publiken här. Jag vet inte riktigt vad som är så roligt.
Det är Oskar.
Det är Oskar. Vad var det som var så roligt med den frågan då?
Vem skulle jag annars köpa det av?
Ja, ifall det finns något sätt att få den liksom legalt eller utskriven.
Absolut, finns det. Och jag kan gå till en läkare som kanske då är villig att skriva. Om jag hittar en läkare som är villig att skriva ut så kan jag få satt i väx. Just men det. Då måste jag betala för det själv, för det är inte subventionerat av staten, vilket betyder att skulle jag använda det statligt och lagligt så skulle det kosta mig tusentals kronor mer.
Du skulle helt enkelt inte ha råd med detta.
Jag skulle inte ha råd.
Nej, precis.
Och
Och vilket också, ditt bruk betyder ju också att du när som helst kan riskera att bli gripen av polisen.
Ja, jag står här just nu och begår ett brott, men det är ingen som klagar och...
Var vi har polis här, jag vet inte riktigt. Du kanske inte ska gripa henne nu. Du kan göra det efter debatten. Jag skojar. Men du, ja. Vi ska återkomma till dig. Jag tänkte Magnus Linton, vi har nämnt det globala perspektivet här några gånger.
Kan jag bara få sortera en sak först?
Självklart.
Apropå Susanna och anhöriga och det som sägs här. Det är ju väldigt belysande. Du säger att du har aldrig träffat på några anhöriga som vill ha mer narkotika eller som. Och det där är jätteintressant. Jag skriver en bok nu till exempel och intervjuar då väldigt många anhöriga. Och det är klart att i någon odefinierad mening så är det säkert sant som du säger. Men om vi då börjar titta på vad som kallas narkotika eller kallas knark, så är det jättemånga anhöriga som har vars familjemedlemmar eller så kickas ut, som skulle vilja ha medicinsk narkotika, alltså metadon eller Subutex eller de här olika preparaten som väldigt många av de här nolltoleransförespråkarna då kallar för statligt knark, men som egentligen är medicin. Och är det där knark eller är det medicin eller narkotika? Vi måste ju veta vad det är. Men det finns väldigt många anhöriga som i den meningen skulle vilja ha mer knark eller mer narkotika. Därför, och de får inte det. Och då kickas deras barn eller föräldrar eller vad ur program och så dör de i olika överdoser. Mm. Fruktansvärda siffror för Sverige. Mm. Och sen är det en annan som ADHD var uppe här tidigare och personer har ADHD. Och det är klart att det där är en jättestor historia om Sverige också. Många som blir tunga missbrukare har ju ADHD-liknande symptom och har den typen av problematik. Då finns det också medicin idag som är accepterad, och det handlar om att ge amfetamin, det vill säga knark, i små doser till barn. I Sverige är det otroligt kontroversiellt och har inte gjorts av olika skäl, för att vi har haft den här nolltoleransideologin som har kickat ut den typen av lösningar. Men idag så medicinerar man då unga människor med amfetamin och de får ett mycket bättre liv och blir väl, inte alla, det finns massor med avarter och man kan övermedicinera sådär, va? Men där plockas då unga människor upp via just knark och får ett fungerande liv, och det gör då att de i senare skeden av sitt liv inte blir tunga missbrukare utan välfungerande. Så att för att svara på den där frågan, finns det anhöriga som önskar mer knark eller mer narkotika eller mer droger, så måste vi veta vilka preparat pratar vi om. Och det finns absolut väldigt många anhöriga som önskar sig den typen av
tack Magnus. Susanna Lakowski får svara och sen går vi vidare till Hiva Mohtadi som arbetar.
Jag har massor med människor, unga människor som när jag jobbar på behandlingshem som fick amfetamin mot olika rastlöshetssymptom. De fick det piller instoppade i smörgåsen på frukosten och så. Och sen återfanns de på behandlingshem. Och jag har en bror som är nykter narkoman som har haft många bekymmer i sitt liv. Och alltså det jag tänker är att man kan, han kallar ju metadonet för statligt knark. Och statligt knark är också knark. Och jag har så många människor runt omkring mig som får det här statliga knarket. Och väldigt många av dem, jag tror min bror har varit på 16 begravningar. Och det sista året eller två åren. Och där många av de här går på det här metadonet. Så jag har många anhöriga som också inte önskar det. Och vad heter det? Det som också är att jag tänker så här som ADHD och sånt. Det finns ju många symptom efter som vi har eller som vi är sjuka som vi kan få hjälp med på annat sätt än genom metadon. För det finns ju väldigt bra behandlingar idag där man kan hela stora delar av sitt psyke eller så. Och ADHD är överrepresenterat i arbetarklassen av någon anledning. Kan ju vara bra att känna till.
Mm. Och du talar om behandlingar, det är flera som har tangerat ämnet. Och då, Hiva Mohtadi, du jobbar som avdelningschef för ett behandlingshem för tvångsomhändertagna ungdomar i Uppsala. Det är en institution som har statens institutionsstyrelse som huvudman, ska vi
precis
säga. Berätta om vilka ungdomar du har där som är tvångsomhändertagna.
Ja, de ungdomar vi har att hantera, det är ungdomar från hela Sverige. Och det är ungdomar som kommer dit med missbruksproblem, väldigt grava missbruksproblem. En lång historia av socialt utanförskap. Föräldrar som har missbrukat, många av dem har missbrukat med, ungdomarna har missbrukat med sina föräldrar.
Och, kan du ge ett exempel? Vadå? Alltså...
Ja, det kan vara allt från hasch till heroin. Det kan vara, vi har ungdomar som vars första jungfrusil har de lärt sig av sina föräldrar hur man sätter den. Det är väldigt, ska man säga, det är väldigt trasiga ungdomar, och det är väldigt, ska man säga, problematiken är väldigt mångfacetterad. Man kan inte säga bara att det handlar bara om missbruksproblem och en debatt om vi ska legalisera knark för de här. Det är ungdomar som kommer från hela Sverige. Där för oss som jobbar med det här, som är praktiker, som visar att beroendet inte har någon klasstillhörighet. Beroende och medberoende drabbar alla oavsett klasstillhörighet. Så att vi har ungdomar som kommer från den lägsta nivån i samhället till barn, till miljonärer som har missbrukat några hundra meter här från på Stureplan kokain, till ungdomar som knappt har råd till hash och spice. Det som också är viktigt att tänka på i mitt arbete och de ungdomar som jag möter dem, jag och mina kollegor möter dem som kommer ur de allra svåraste förhållandena.
För de är tvångsomhändertagna.
De är tvångsomhändertagna, och de är tvångsomhändertagna just på grund av sitt missbruk och på grund av sin kriminalitet. Ett missbruk som har startat någon gång mellan 10 till 12 års åldern. Och när de kommer till oss så är de mellan 16 till 21. Så det är lite den bilden jag har jobbat.
Det är också att missbruket börjar väldigt tidigt.
Väldigt tidigt, men de sociala problemen har ju kommit långt innan dess. Och jag tycker man ska tänka på, alltså det man också behöver lyfta upp i den här debatten, som den kan dras allt från liksom definitionen av vad är knark och vad är missbruk och vad är det. Men om man ska titta på dem som kommer till oss, så är det liksom inga... Det är inga sköna historier. Det är problem som har kommit långt innan missbruket kom in i deras liv.
Vad menar du med det?
Alltså vi tittar på dem som vi har. Ska man säga att beroendet, som jag sa, det drabbar vem som helst. Ingen är skyddad från ett beroende. Men om man tittar också på dem vi har, så är det människor som kommer från majoriteten kommer från väldigt trasiga förhållanden. Och vi behöver också fråga, istället för att fråga hur mycket knark tål vi, men hur mycket mänskligt lidande tål vi i Sverige? Människor mår sämre och sämre. Och ett uttryck för det är, så många här med egna historier, för att döva hur man egentligen mår så tar man till flaskan eller drogen. Och det är också en debatt som behöver föras. Inte bara om en legalisering, om hur mår våra unga idag? Och vad är de ärver av sina föräldrar? Vi hör en polis här som vittnar om vad han ser. Vi hör för detta missbrukare och anhöriga.
Och Hiva Mokhtadi, det är därför som vi har bjudit in politiker här också. Vi har faktiskt livslevande politiker här från Kristdemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet som ska lösa det här problemet och ska också leverera lösningar. Det är ju valtider igen här, vår valrörelse. Hur ska vi göra för att ungdomarna ska må bättre och inte falla för att börja missbruka? Men jag tänker att skulle till exempel en legalisering underlätta för dina ungdomar, de du arbetar med, Hiva?
Nej, det skulle det inte göra. Och där har jag en ganska bestämd uppfattning om att det inte skulle göra det.
Det tror jag inte. Ja. Och då vill jag gå tillbaka här till Magnus Linton. 2015 gör ju Uruguay något unikt i världen, att de totallegaliserar, eller hur? Alla droger.
Nej, cannabis.
Bara cannabis, okej. Okay, ja. Då var jag helt... Jag tittar på Mattias Svensson som tycker man ska
legalisera...
Jag kan
fortsätta den här tråden bara.
Och legalisera, precis.
Det är väldigt, väldigt viktigt för dem att det just handlar om cannabis. Det är ju man kan säga ett försök att lyfta in en drog i... normalisera en drog och skapa någon typ av systembolag för cannabis. Alltså att man lyfter in cannabisen i ungefär, man försöker tänka sig ett svenskt perspektiv, att det ska finnas på systembolaget ungefär, och det ska finnas åldersgränser och regleras och sådär. Så att det är ju den ambitionen. Men legalisering, det här blir ju också tydligt då. Legalisering pratar vi om, och legaliseringsrörelse. Men vad betyder det? Vad är det för någonting man menar när man säger legalisering?
Det borde du veta. Är du expert?
Jag vet vad man, eller inte vad man, men i Sverige när man pratar om det så vet jag inte vad man menar. För jag tror inte folk som pratar om det vet det heller. Men först måste man bestämma sig för vilka preparat pratar man om. Ja, det kanske är legalisering av cannabis eller legalisering av cannabis och kokain.
Vore den modellen?
Men legalisering av knark, som det pratas om i Sverige, är fullständigt bizarra påståenden och bizarra resonemang. Så vilka preparat pratar vi om? Och sen handlar det då om vilken grad av kontroll ska man införa för de här olika preparaten. Och en helt annan fråga är ju det som brukar kallas för avkriminalisering av bruk. Det vill säga att det ska inte vara kriminellt för att bruka eller missbruka. Nu, vi har ju en sån lagstiftning i Sverige idag som är ganska extrem. Då, va?
Att det extrem är, i världen?
Ja, vi har ju en person här som står här och begår ett brott och vi har en polis som sitter Nelly. Här. Så egentligen borde hon bli gripen här nu då, men det görs inte riktigt och så. Va? Mm. Och det visar liksom på det bisarra. Det är för att hon har då narkotika i kroppen vid detta tillfälle.
Och det kan
och det
man gripas
är då
för?
Väldigt, det kan man gripas för i Sverige. Det är en väldigt extrem lagstiftning som i den demokratiska världen då inte riktigt har sin like. Va? Men, så att det handlar om den typen av saker. Vi måste veta vad vi pratar om. Avkriminalisering är en sak. Avkriminalisering av eget bruk. Mm. Och sen har vi legalisering och legalisering av vilket preparat. Och sådär, va? Så
att, Nelly vill svara. Nelly som begår ett brott just nu.
Ja. Jag skulle, eftersom politikerna ska börja prata snart, så skulle jag ju vilja att politikerna svarar på en fråga. Och det har vi verkligen råd med den narkotikapolitiken vi för idag? Monetärt är det jättedyrt att bedriva nolltoleransen. Och resultaten är inga. Når inte upp till målen. Ni har misslyckats och jag känner att det finns det någonting i den här politiken som ni anser att ni har lyckats med? För att jag har sett mina vänner dö på grund av den här politiken och ingenting annat. Mm.
Och tack så mycket för detta vill jag säga då, Nelly. Och jag skulle vilja, innan vi släpper in våra politiker, så skulle jag vilja höra Mattias Svensson ifrån chefredaktör på tidningen Neo. Och
jag är en vanlig enkel redaktör på tidningen.
Men så enkelt är det. Du kanske blir chefredaktör nu.
Kanske när jag blir stor.
Ja. Men du vill legalisera droger. Vilka droger då?
Jag tycker väl vi ska legalisera i stort sett allt. Och jag förstår att det låter väldigt knäppt så här efter när alla har vittnat om hur jävligt ett missbruk kan vara. Men då vill jag också inflika att jag är för legalt självmord. Det tror jag att de flesta här inne är. Vi vill inte kriminalisera, vi vill inte sätta i fängelse, vi vill inte skicka polisen på trasiga människor som är på väg att begå självmord i den tragiska situationen. Därför att vi tror att det förvärrar det. Det är ett självskadebeteende som är fullt legalt, men som jag tror vi alla är ense om att man ska försöka motverka på olika sätt. Och på samma sätt med narkotikamissbruket. Det är ju ett självskadebeteende, men hjälper man det självskadebeteendet eller hjälper man det genom att göra det till en polissak, genom att jaga folk och sådär? Och om vi tittar då på Sveriges politik som vi skärpte då med just det här med personligt bruk och innehav och sådär. Från 1997 så har i stort sett dubbelt så stora legala resurser. Det är dubbelt så många. Det har gått från 6 till 12 personer av samtliga dömda. Av de som sitter mer än 4 år i fängelse så är det 51% som sitter på grund av narkotikadomar. Att smuggla narkotika anses som värre än allt utom mord. Att sparka ihjäl ett litet barn är vanligtvis mindre allvarligt i rättssystemets syn. Så Sverige har en rätt skruvad syn. Vad har det här gett då? Jo, de här fördubblingen av resurser har inte minskat bruket. Har inte minskat dödlighet i missbruk, tvärtom. Det är orelaterat totalt. Någonstans där måste man ju ändå börja förhålla sig till vad leder allt det här till. Får vi någonting längs den här vägen? Ska vi fortsätta och skärpa lagarna? Eller ska vi tvärtom se att förbudet skapar ett enormt elände för missbrukare? För hela länder i Latinamerika som Magnus Linton skriver om. Vi har mord på studenter i Mexiko av drogkarteller. Det är väldigt få vetebönder
som har skördat 10 000-tals liv, 60 000 liv sedan 96. Men jag tänker, varför brinner du så mycket för det här? Hur mycket knarkar du?
Jag är en väldigt lugn familjefar, så jag nöjer mig med endorfiner.
Okej, har du knarkat någon gång?
Ja, men alldeles för lite egentligen. Jag är rätt.
Men då undrar jag så här, varför bedriver du den här frågan? Varför förespråkar du en legalisering om du själv inte...
Ja, varför förespråkar man frihet och rättvisa? Alltså, det är ju ett politiskt engagemang jag har och har haft i alla år. Jag började som nyliberal en bit bort på Herkulesgatan, Frihetsfronten, där vi bedrev illegal och sen legal dans. En annan sak som politiker sett som hot i sånt där. Och jag kom att skriva en bok som heter Glädjedödarna, en bok om förmynderi.
Tycker jag att vi ska ta bort hastighetsgränserna, för då är det ju ingen som kommer att köra fort mer. Ju.
Ja, Mattias ska svara på det, sen måste politikerna få tala.
Har du sett en vän dö i en överdos?
Absolut.
Har du tagit en vän, har du själv tagit en dödlig överdos någon gång?
Hade du velat ha naloxon när din vän...
Jag frågar honom nu. Har du sett vänner dö i missbruket?
Nope.
Har du själv tagit en överdos någon gång och varit nära att dö?
Nej.
Nej, tack.
Okej.
Okay. Det var Ann-Sofie Lilja. Mattias Svens, Antti Avsan.
Jag antar att det som inte är legalt är helt tryggt och safe och bättre att missbruka.
Ja, Antti Avsan, du är moderat ledamot av justitieutskottet. Du har varit polis och du har arbetat här, fotpatrullerande på Plattan, och du har också varit domare. Och du har ju dömt flera personer till narkotikainnehav. Vad tänker du när du hör den här diskussionen?
Den som missbrukar narkotika är inte fri. Det är inte frihet. Det är inte frihet för missbrukaren. Det är inte frihet för de nära anhöriga, och det är inte frihet för alla de människor som drabbas av brott på grund av missbruket. Så missbruk drabbar väldigt många, och ofta den som missbrukar allra hårdast. Jag skulle kunna berätta väldigt många sådana historier som Johan Spånbo har berättat tidigare här, som har hänt här i närheten, där människor har suttit i mörka skrymslen och vrår, dött på offentliga toaletter, dött i väldigt allvarliga olyckor på grund av missbruk.
Jag vill börja där.
På något vis så handlar det om förståelse, och också kanske vad det här innebär för de människor som drabbas direkt eller indirekt. Och det här med legalisering har jag då också haft förmånen att kunna studera på olika ställen. Jag har varit i Kalifornien, i USA. Jag arbetar också på internationell nivå inför UNGAS, alltså FNs stora narkotikakonferens 2016, med den här frågan. Därför att det finns ett globalt ansvar, men jag kan säga så här.
Och det finns en legaliseringstrend i världen.
Legalisering är inte lösningen på något
enligt
problem.
Dig. Och då måste jag pausa dig en liten sekund. Och givetvis vill jag veta varför inte legalisering faktiskt är. Vi ska återkomma till det, men vi har ju två andra politiker här också, och då vill jag veta, Karin Rågsjö, du är Vänsterpartiets socialpolitiska talesperson, och vi har Emma Henriksson som är kristdemokratisk gruppledare i riksdagen och ordförande i socialutskottet. Och vi vet ju dessvärre att ni inte riktigt kan enas i många frågor. Det är därför vi ska ha ett nyval ganska snart. Men jag undrar, är ni eniga i narkotikafrågan över partigränserna?
Det tror inte jag att vi är längre. För jag tycker att vi har en misslyckad missbrukspolitik, en narkotikapolitik och en socialpolitik och en skolpolitik. Och det är precis det vi står och pratar om.
Så det är Vänsterpartiets Karin Rågsjö.
Det handlar om att 500-600 personer dör av överdoser varje år. Och man vet inte exakt varför. Det finns inga siffror. Vi har inte heller siffror på vilken typ av missbruk som pågår i Sverige. De är inte färska. Vi har en skola som dissar 30% av alla unga, klarar inte betyg till gymnasiet. De faller ut ur systemet. Tittar man på Maria Ungdom så ser man att 70% av de ungdomarna som är där, de har föräldrar som är missbrukare själva eller mår psykiskt dåligt. Det finns ett samband. Vi behöver göra så mycket. Det har gjorts alldeles för lite. Och jag är helt emot legalisering. Däremot så vill jag att vi har en narkotikakommission där man tittar på de här frågorna. Jag vill ha nolltolerans för de som dör, vill jag bara säga. Tack.
Karin, jag tänkte alltså bara inflika vad du heter och vem du är och vilket parti du representerar, men du vill inte ens andas. Hur som helst, det var precis Karin Rågsjö som var Vänsterpartiets socialpolitiska talesperson, och jag måste fråga dig, men det har ju ändå uttryckts ifrån vänsterpartistiskt håll att ni vill legalisera.
Aldrig. Vi vill inte legalisera. Däremot kan vi se att de lagar vi har idag när det handlar om eget bruk. Vi kan titta på kåkan, hur det ser ut. Vi kan följa människor som faller helt utanför systemet. Och det är det vi måste göra någonting åt. Och lagar räcker inte. Vi måste lyfta på hela det socialpolitiska Sverige och det narkotikapolitiska. För att annars så kommer fler ungar att dö. Tack.
Emma Henriksson. Tack så mycket, Karin. Emma Henriksson, kristdemokrat. Varsågod.
Tack så mycket. Jag ska försöka ta det lite lugnare så att du kommer in om du vill. Så. Jag vill börja där HIVA var.
Man får alltså vara intensiv i den här debatten. Okay, det är inga som
helst problem. Men jag tror att det kan vara bra att försöka prata också om svåra frågor i ett lugnt tempo ibland.
HIVA var lite taskigt sagt tycker jag på något sätt.
HIVA var inne på orsakerna till att det finns människor som hamnar i det här missbruket. Där det inte är så att säga, suget efter drogen som är ursprunget, utan det är de bekymmer som finns på hemmaplan. Och det finns i, precis som du sa, i alla olika samhällsklasser. Vi måste börja i familjepolitiken. Och det är någonting som vi kristdemokrater säger egentligen oavsett vilket samhällsbekymmer vi pratar om. Därför att det är så mycket av våra förutsättningar i livet som grundläggs i familjen. Och där vi har ett ansvar som politiker för att gå in och stötta familjer där det inte fungerar. För det finns otroligt många saker man kan göra fel som förälder. Det är så vansinnigt lätt att misslyckas och man behöver hjälp och stöd. Att legalisera. Det skulle inte underlätta för de som behöver hjälp och stöd. Det gör möjligen...
Ett av de stora problemen idag är att om du missbrukar illegal narkotika och kommer in till sjukvården så blir du bemött på ett väldigt märkligt vis. Du blir också bemött på ett väldigt märkligt vis av socialtjänst, polis och diverse andra saker, vilket gör att väldigt många människor drar sig för att söka vård eller söka hjälp innan det är för sent. Och då har du ett enormt... Nej, men lyssna på mig. Jag vill återknyta till vad du sa om att vi inte skulle ha hastighetsbegränsningar.
Susanna Alakoski pekar du på.
Ja, precis. Förlåt. En legalisering innebär ju inte att nu är det fritt blås. Inte för mig i alla fall. För mig innebär en legalisering, en reglering, en kontroll av vad det är som säljs. Med instruktioner, gör inte så här. Ja, men det finns ju jättemycket droger du aldrig ska blanda. Alkohol ska du väldigt sällan blanda med andra droger, för det är en jättefarlig drog. Du kan dö av alkohol första gången du använder det, och risken ökar eftersom du inte är van vid alkohol.
Ska vi ge Emma Henriksson chansen att avrunda och svara på detta? Varsågod Emma.
Att om vi legaliserar så har vi också resignerat inför att det är drogen vi ska tillåta. Det vi måste göra är ju,
ska vi tillåta?
Är ju att titta, vad är det som gör att människor söker sig till ett bruk som sen leder in till ett missbruk? Vad är det som gör att människor inte känner att man duger så som man är, att man inte klarar av att leva sitt liv, att man inte är älskad?
Du menar,
att man inte...
de sociala orsakerna?
Absolut, det är där grunden måste läggas. Att behålla en politik som faktiskt gör att vi kan hjälpa och stötta människor.
Men vad säger forskningen? Alltså jag måste bolla över här till Fred. Du har ju ändå forskat i frågan i 30 år. Går det överhuvudtaget att bli av med beroende i något samhälle någonstans i världen? Går det att bryta?
Det går att bryta ett beroende.
Finns det något land
om man
som har
får
lyckats?
Hjälp. Men alltså inte totalt. Vi är så olika individer. Vi har olika väg in i ett beroende. Och vi har olika väg ut. Många behöver en medicinering kontinuerligt för resten av livet för att klara sitt liv. Men jag vill säga någonting om legalisering här. Då har vi, jag blev tillfrågad av de högsta policymaker i USA för några år sedan. Kan vi inte med vår marijuana göra som ni har gjort med Systembolaget i Sverige? Då sa jag så här, ja då måste ni ju sätta en åldersgräns. Sätter ni den för 21 års ålder? Det innebär att en ny sårbar grupp mellan 13 och upp till 21 skapas. Den mest sårbara när det gäller hjärnans utveckling och som löper den största risken. Genomsnittet börjar med narkotika i 15 års åldern över hela världen. Och då kan man säga, tror ni att de kommer att vänta med sin drogdebut tills de fyller 21 år? Jag tror det inte.
Får jag flika in där med
så? Men gör de det idag i USA? De har ju det tuffaste förbudet på i stort sett alla delstater och ändå det absolut högsta narkotikabruket av alla länder.
Kan man ställa frågan då om en restriktiv hållning? Måste det, alltså jag kan tycka ibland att vi i Sverige har en restriktiv hållning. Och har den betytt någonting för det här landet?
Jag kan svara på det.
Svara moderat. Det är på det sättet att
narkotikapolitiken i Sverige bygger egentligen på tre olika delar. Det är en restriktiv hållning till narkotikan som sådan, därför att man vet att tillgången på narkotika är den viktigaste faktorn för att människor ska hamna i missbruk. Därför håller vi ner den.
Och så finns
sen har vi också då folkhälsoperspektivet. Information. Folkhälsomyndigheten gör sammanställningar och forskningsrapporter som till exempel visar hur skadligt cannabis är, framförallt för växande hjärnor. Vi har också då hjälpen inom hälso- och sjukvården för enskilda missbrukare och också då substitutionsprogram som kanske då inte har fungerat på ett optimalt sätt därför att fler människor har dött i överdos av Subutex än heroin till exempel.
Ja, Karin, snabbt.
Väldigt snabbt. När man tittar på EU så ligger vi ganska risigt till. Mm. Både när det gäller cannabis, kokain och andra droger. Vi har ingen narkotikapolitik som funkar idag och därför vill jag att man släpper in forskare, praktiker, organisationer, att vi sätter oss ner och tittar på den här diskussionen lite bredare. Vi kan inte köra vidare på de här spåren. Det är för många liv som går till spillo. Vi måste ha en socialpolitik som skyddar barn och ungdom. Det har inte vi idag. De är lost och ni satt 8 år. 8 år och spar, och ni körde välfärden i botten på vissa ställen. I Stockholm har det varit 50%
av alla orosanmälningar. Men har det blivit värre under alliansens
yes,
8 år?
Det menar jag.
Vi, på vilket sätt då? Hur vet du, har du några siffror?
Ja, det kan jag säga. Här i Stockholm, vi har haft borgerlig majoritet i 8 år. Då kan vi se att 50% av alla orosanmälningar som kom in, eller barn och ungdomar som far illa, aldrig blev någon åtgärd. Hajar ni läget?
Vi har stor samsyn i narkotikapolitiken, vill jag bara säga.
Okay, kan vi bara höra med den objektiva forskningen här, vi är en partipolitiskt obunden. Vad säger du, har det blivit värre?
Det är bara vissa droger har blivit värre, spice. Men när det gäller alkoholen så har man ju och andra kommit ner. Det står på status quo. Jag har jämfört under fyra regeringar här.
Hiva, en kort replik. Ja. För jag vill faktiskt fråga Rickard och flera av våra gäster som själva har erfarenhet av missbruk. Vad de hade önskat sig för hjälp och stöd av politiken, av samhället, av skolan. Det här ska ni få berätta nu för våra politiker som sen ska få leverera lite vallöften. Hiva, vad tänkte du?
Jo, oavsett om man definierar knark eller olika former av preparat. Om vi bara tittar på missbruk och vilket folkhälsoproblem det är, oavsett missbruk av alkohol eller missbruk av narkotiska preparat. Så jag ser missbruk som ett av våra största folkhälsoproblem i Sverige. Varför skulle vi vilja ha en lättare lagstiftning på ett av våra största folkhälsoproblem? Där människor lider dag in och dag ut. Mm. Jag har svårt att se den kopplingen att en lättare narkotikapolitik skulle få människor att må bättre i det här landet.
Ja, varsågod. Och då tänkte jag, Rickard, alltså, vad hade du önskat dig? Vad hade du behövt för hjälp för att inte hamna i det missbruket? Och du som ändå föreläser på skolor och så vidare, vad tycker du, vad kan vi efterfråga? Vad kan vi kräva av politiken och samhället?
Nej, men jag skulle vilja börja med att säga så här. När jag började med hash, då mådde inte jag dåligt. Jag mådde väldigt bra. Allting lirade i mitt liv. Och jag började röka hash. Och jag älskade den känslan. Och jag fortsatte att göra det. Och med tiden så vart jag... Hör du mig?
Ja, jag hörde. Kom till saken, tänkte jag.
Jag tänkte säga så här, att man kan bli beroende av droger om man använder det många gånger. Och jag skulle också vilja säga, vad är en drog? Hur definieras en drog? Jo, den ska vara euforisk, den ska vara berusande, den ska vara beroendeframkallande.
Men du, nu är du som en politiker, du undviker min fråga. Kan du svara på min fråga, tror du? Jag frågade, vad hade du behövt? Vi har ju 3 politiker här som kan svara. Vad hade du behövt, eller vad behöver politiken och samhället göra för att underlätta för att färre ungdomar ska hamna i missbruk?
Ja, tillgång framför allt. Finns det lättillgängligt så kommer jag använda det oftare och mer. Finns det massa butiker, kaféer och folk som representerar att det här är någonting bra? Jag måste säga en sak, lyssna på den här. För ungefär 9 år sedan så stötte jag på spice för första gången. Och det var lagligt, det var örter. Och när jag hade lyssnat på den här tjejen i 20 minuter, då började jag fråga sig, vad fan tar jag inte det för? Det här är ju liksom hur bra som helst. Det är ju onyttigt att inte hålla på med det här. Det var det. Och idag så vet vi vad det innebär. Och ska vi titta på vad är en drog? Ja, då har du de här 3 komponenterna på en gång, precis som alkohol. Och man måste, det jag var inne på innan, det man måste veta och förstå, det är att beroende av en substans, det är helt ologiskt. Kolla på en alkoholist, han kommer in, de säger så här, fortsätter du dricka så kommer du falla död inom ett halvår. Mm. Han går direkt,
Rickard,
ut och fortsätter att supa.
Du skulle kunna prata i 5 timmar själv. Ja. Du har så mycket att berätta, det vet jag, men jag vill faktiskt ge mikrofonen vidare. Här, varsågod. Ska vi se, Ann-Sofie, vad skulle du vilja be politikerna om? Vad måste samhället göra för att kanske minska överdoserna? För att underlätta, för att se till att fler hamnar får vård?
Att det finns större resurser. Att unga människor och vuxna människor i missbruk fångas upp tidigare. Och framförallt att alla förstår att detta är en sjukdom. Det är inget val. Det är ingen som vaknar en dag och tänker, nej, men vad fan om jag skulle ta och bli en missbrukare? Det är ingen som väljer att... Nej, ingen föds och liksom... Vissa föds och blir nötallergiker. Jag föddes och blev missbrukare. Det är inget jag valde en dag. Så att fånga upp tidigare vårdresurser. No. Förståelse och avstigmatisering. Men ingen legal narkotika.
Förlåt. Jag tänkte bara på det Rickard säger. Visst, vi kan börja kalla alkohol också för knark och tobak för knark. Så det är helt, det är konsekvensen av det du säger, va? Att vi kallar det för knark alltihopa då. Men det finns ett kommunikationsproblem där för svensk del som är väldigt stort, nämligen att ungdomar inte lyssnar på det vi pratar om, därför att det liksom inte träffar. Och det är det som är det stora. Om vi nu oroar oss för de här 13, 14, 15, som vi ju alla gör, det är ju fruktansvärt om unga människor röker cannabis och förstör sina hjärnor, precis som vi alla vet att det ska de absolut inte göra. Och de ska inte dricka alkohol heller och helst inte röka tobak heller. Men när vi då har ett sätt att prata om det här som gör att de kan direkt på sin första utlandsresa åka till USA och där möter de välfungerande människor som röker cannabis varje dag, vars föräldrar också gör det och som är professorer och allt möjligt, så drar de rätt snabbt slutsatser om att de har fått veta väldigt lite om de här sakerna under sin uppväxt. Mm. Och sen tar de reda på det själv. Och det är det som pågår, att folk tar reda på det här själv.
Vi har bara två minuter kvar i den här. Sen fortsätter ju sändningen på webben. Så jag skulle vilja veta, vad ska vi göra? Är det någon annan som har ett väldigt konkret förslag på vad vi kan göra? Nelly, snabbt.
Vi kan dela ut naloxon till folk som missbrukar. Och vi kan införa sprutbytesprogram när det gäller tunga droger. Och sen kan vi avkriminalisera allt bruk, för att det är inte människor vi ska straffa här, och är det någon som ska straffa så är det väl i så fall.
Vad tycker Johan Spånbo som är polis om detta förslaget?
Jag skulle vilja säga så här, att syftet med att man provar en som är påverkad narkotika, det är att få in dem i systemet så att socialtjänsten uppmärksammas. Det är därför vi provar ungdomarna. Vi är inte på och jävlas, rent ut sagt. Sen skulle jag vilja säga en sak till Magnus. Per definition så blir man inte gripen när man är påverkad. Du som är noggrann med nomenklatur. Man blir möjligtvis som händertagen, och det var inte för det jävlaste heller.
Jag har medlemmar i min organisation som inte håller med dig och som har förlorat jobb, barn, fått polisen inspringandes i sitt hem.
Jag tycker att alla människor ska få möjlighet att leva ett liv utan droger. Att det alternativet också finns.
Bra!
Och det fick bli slutordet. Får vi fortsätta här på Kulturhuset med en webbsändning. Emily Wangerlingren, har vi någon kort kommentar ifrån våra fantastiska lyssnare?
Liam har till exempel sagt att beroende är en sjukdom och det bör inte vara polisens jobb att bekämpa sjukdomar. Att ge böter till missbrukare är lika oetiskt som om man skulle ge böter till människor med anorexi.
Mm. Så fortsätt debattera frågan på sociala medier. Ni har alltså lyssnat till Peter Batt, hur mycket knark tål Sverige? Vi har fått höra experter, politiker, poliser, författare, anhöriga, brukare och missbrukare, och debatten fortsätter. Vi vill tacka alla er som var på plats i ett fullsatt kulturhus här på Stadsteatern i Stockholm. Och vi är tillbaka i januari med en debatt som då ska handla om invandring. Jag heter Alexandra Pascalido. Tusen tack till alla er som var med idag. Tack så mycket.